Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Hallå där, klockan är 10.00, det är fredag, det innebär att det är tiki-taka härifrån Ringvägen 52 i Stockholm. Och idag har vi ett riktigt fint program, fina gäster, jättefina gäster. Till exempel Martin Åslund.
Tackar.
Direkt från banken.
Ja.
Ja.
Och jag känner inte förut hur jag kan
säga. Nej, okej. Okay. Jonas Olsson, direkt från Stureplan tänkte jag säga, men det är du inte.
Nej. Jo.
Ja,
nej. Nej,
det är det. Jag var hemma och vände. Ja.
Hörrni, det var veckomgång. Vi kan väl börja med att konstatera det som vi känner till nu, att släkten är värst. Detta hände på City Ground i Nottingham i tisdags. Hörna för Manchester United. Och så sätter han fart från nästan eget straffområde. Anthony Elanga som lämnade Manchester United 2023 för Nottingham. Och ja, det här är det snyggaste vi har sett sen Torbjörn Nilsson gjorde mål mot Hamburger Sport från 1982.
Ja, det vet jag inte om jag håller med.
Ja, vi får fråga Glenn fram på mig sen.
Exakt. Vi hade mötespartisk i målet. Nej, men det är ett otroligt mål. Och jag sitter och ser här och tänker, jag är gammal och mötte hans pappa. Och hans pappa var ju också en ruggig spritkula. Men hade ju inte samma liksom, fysik i övrigt. Och han spelade i vänsterback. Lite underskattad spelare var det förvisso, men inte de här höjderna. Och det här är ju, nej, det här var en otrolig reaktion.
Pappa vann 2 SM-guld med Malmö FF.
Tom Prahl som tränare.
Tom Prahl var tränare, ja, men inte båda gångerna, va?
Jag har till och med mött Josef Elanga.
Mm. Har du också gjort det?
Jag spelade i Landskrona. Ja. Jättefin prestation av Elanga. Han är skicklig tycker jag. Alltså, första touchen är totalt bra. Att han behåller farten. Och sen kan man ställa sig frågan till United också. Liksom. Det kan jag tycka när jag tittar på försvarsspel att... När du är 3 spelare som står och håller balansen vid en hörna. Liksom, du måste organisera bättre för att annars kan man loss. Men, oavsett det så fantastisk prestation.
Det här att Nottingham Forest nu har gjort det första målet i en match 23 gånger redan den här säsongen. Och det är ett kontringslag. Det är ju som att allt har spelat om i händerna. Inga större skador heller. Bara 23 använda spelare. Det är minst antal hela Premier League. Så allt verkar liksom ha gått.
Ja, men de är spelat sig själv i händerna också.
Ja, jag menar
det,
ja.
De är trygga på sättet de spelar. Det är inte så energikrävande. Därav försvår
det första målet 23 gånger av 30 matcher.
Ja, alltså det är ju delvis ett utslag av tillfälligheter såklart. Men första målet, det vet man hur det blir ibland. Har man inne i perioder i sina lag där man får det med sig oftare. Men jag håller ju med så tillvida att de ger ju bort extremt lite. Det är ju seriens absolut mest riskminimerande lag. De är inga egna korta passningar på egen planhalva. Väldigt lågt bollinnehav, lägst i hela ligan. Slår minst antal färskpassningar i hela ligan. Det är ju ett lag som, om jag hade mött dem, apropå det Jonas sa. För jag gjorde ju den här matchen och jag var helt vansinnig i sändningen i halvtid. För mig är det så ofattbart att Manchester United kan göra såna grejer. Om de inte ger bort någonting så vet de att de inte kommer förlora av Nottingham. För Nottingham har inget anfallsspel. De har bara omställningsspel. Se för guds skull till då att man inte släpper till den här typen av ytor. Vi ritade just på det här halter också. Att hur 17 kan Dorgo inte vara på rätt sida av honom direkt?
Det är så
oförlåtligt. Hur kan Garnacho sen inte... Alltså, kan han ens gå ner ett sånt läge? Går du ner en tackling där så måste du ta bollen i spelare. Allt annat är oförlåtligt. Jag sa i halvtid att det borde vara 2 veckors böter på Garnacho för det spelet. Han ska bara springa med honom och störa honom. Då gör han ju aldrig mål. Och jag släpper dem inte in i målet. Kan de oerhört förlora? Det är det jag försöker säga inför matchen också. Nottingham är inte ett lag med eget spel. Se till att inte göra något onödumt så förlorar du inte.
Vi ska prata mer Nottingham sen, men det finns ju andra faktorer. City Ground är ju en...
Jag bara säga, knyta an med som Martin säger att när jag spelar i Premier League, alltså nästan den absolut största delen av försvarsspelet när man tränar, det handlar ju om sådana här situationer och att organisera, att ställa lag framför, ställa, alltså enkla grejer, men det är ju det är mycket det handlar om när du framförallt när du är ett lag som United som vill vara bolldrivande, som vill vara offensiva, som vill vara framåtlitande, då är det liksom av största vikt.
Ja,
och det löser de inte så bra.
Nej, och så mot vissa lag måste man betona det extra. Det är alltid det när du möter, jag menar man tränar på allt som du säger, så är det ju mött med olika typer av motståndare, men en matchning om Nottingham så skulle det, överst på den tavlan står det, gör inget, alltså, fokusera på stäng deras omställningar, våra defensiva omställningar, för det är 99%
av det. Men det måste ju vara enklare sagt än gjort. Laget ligger i trea, ja, men, Premier League, det är fler som har försökt.
Ja, absolut, men så kan man också löpa under säsongen för att se vad det går. När vi gått så långt i säsongen och vet att de är så bra på det, men när det är skillnad när de möter dem om 10, då kanske inte riktigt har utkristalliserat sig exakt hur bra de är, hur faran är och vad de inte kan. Nu har vi ju spelat så pass många omgångar så nu är det, står det överst på tavlan. När det kanske i omgång 10 stod som punkt 3. Men nu står det överst. Vi möter Nottingham. De har inget eget spel. De slår inga egna passningar. Så börjar långt. Ge inte bort någonting till dem så kommer vi inte förlora. Och det ska stå överst. Och då gör man inte sådana misstag som de gjorde. För det är ju som Jonas säger. Det är oförlåtligt ju. För Uniteds sida.
Vad ord och inga visor.
Nej, men jag...
Alexander Isak, det är ju en följetong. Det är en trevlig följetong. Nu gjorde han sitt 20:e för säsongen på det här sättet. Han håller sig framme som en riktig målskytt ska göra.
Och håller sig framme, han tar sig till ytor. Det är en intelligent fotbollsspelare. Han är intelligent i sitt rörelsemönster i boxen. Och det är ingen slump att han alltid, den här säsongen i alla fall, är på rätt ställe. Sen har han lite flyt där också såklart med Mbeumos lilla touch. Och ställer målvakten, men imponerande. Och jag tror det var Erik som sa i sändningen att innan Haaland kom till Premier League så de sju åren så vann skytteligan av 23 mål var det va? Och nu har han gjort 20, så det säger vilken höjd han är på.
Alexander Isak, som han är nu, Henke Larsson när han var i sin peak, Lasse Lagerbäck, han hade svårt att välja vem han skulle ta. Ja.
Var det en fråga till oss det?
Ja, jag tror det skulle komma något klipp.
Ja.
Ja, det är svårt att välja sig.
Jag tycker, det är till och med Lasse Lagerbäck har svårt att välja. Det ska hjälpa
mig. Jag tycker faktiskt att Isak är bättre ändå.
Är du inte bara lite populistisk?
Nej.
Martin är aldrig populistisk, det ser de här.
Ja. Nej, han är antipopulistisk. Ja, det är det.
Ja, det är fan, jag har mycket dåliga sidor, men jag är inte en populist. Ja, nej, Henkes tröja där var det brutalt snygg. Det är faktiskt en bort den umbertröjan. Nej, men alltså Henke Larsson är ju för mig en exemplarisk, taktisk och spelförståelse. En enorm arbetssats, en enorm. Men han har ju inte Isaks höjd, han var aldrig på de höjderna. Han var jättenyttig i Barcelona och Manchester United i korta perioder, men han var inte en startspelare.
Han var ju Celtic kanske under sin prime.
Jag vet, och Celtic, ärligt talat, även om de var bättre då än nu relativt sett, så var det inte så mycket stor skillnad. Det är en enorm skillnad. Jag tycker Isak är en nivå över Henke Larssons höjd. Alltså en eller två nivåer över hans höjd. Sen tycker jag Henke Larsson och Isak ihop hade varit fantastiska. Det som var Henkes riktigt stora alltså han är en fantastisk fotbollsspelare, Henke Larsson. Mm. Men det som den stora sak tycker jag var att han var så otroligt lätt att spela med. För att han var så otroligt intelligent och anpassade sig till laget, vad laget behövde. Det var också det som gjorde att han i Barcelona blev så omtyckt.
Mm. Även över den korta tiden i Manchester United så var
exakt.
De väldigt...
Därför att han kommer dit, ser vad som funkar och inte funkar och adderar det han kan göra till det. Och gör det utan att liksom förhäva sig själv eller tänka på sig själv. Och sen var ju en duktig fotbollsspelare, grundnivån var ju väldigt bra. Men Isak är ju en annat. Isak är en av de här som man anpassar sig efter. Det är min bild i alla fall.
Jonas, jag frågade dig. Det finns ju inget svar på den här frågan. Men hur många mål tror du att Henrik Larsson hade gjort i Premier League? Alltså en hel säsong i ungefär samma omgivning som Isak.
Nej, men om man jämför Isak och Henke så håller vi med Martin. Isak är kanske en mer komplett spelare. Det som jag tycker de bottnar i båda två är att det är två väldigt intelligenta forwards. Mm. Henke hade kanske en lite större spets som straffområde spelare.
Otrolig avslutare.
Ja, det var han ju. Mm. Så att jag tror inte han hade gjort färre mål än vad Isak hade.
Han var typ 20-30.
Ja, det tror jag gissa. I samma miljö som Isak.
Ja, det tror jag. Intressant. Har du någonting att invända mot...
Nej, alltså jag tror att han skulle göra 20... Jag tror att han skulle göra det i Newcastle. För Newcastles målen bygger också en del på en omställningsyta där Isak bidrar han in tidigare. Som jag tror inte Henke hade varit lika bra som Isak på. Men jag håller ju med Jonas sak att Henke var ju mycket mer renodlad avslutarkvalitet. Den var ju enorm. När man såg det på träning så blev man ju chockad över hur bra han var i avslutsituationer. Ur lag tyckte jag att hans tekniska förmåga framgick mycket tydligare när man tränade med honom på landslagsträningar. Hans första touch osviken var för han hade inte Isaks otroliga steg. Isak är ju liksom en...
Men Isaks touch ju också, vi hörde ju nyligen ja, säga, men... alltså, wow, det har jag aldrig
nej,
sett.
Nej, men Isak, men jag håller ju Isak nå över också. Ja.
För jag frågar Martin, för att vända på det där, hur många mål hade Isak gjort i skånska ligan?
Oj, alltså... Då är vi tillbaka till det att det kanske inte är lika många mål som Henke, eftersom han var en sämre ren straffmålspelare än vad Henke är. Alltså, ren avslutstekniskt tror jag Henke är bättre. Och det var ju mer det blev i Celtic. Sen skulle han ju ha dominerat ligan på ett sätt som... Alltså, det är ju det som är grejen. Isak skulle aldrig spela i Celtic, för att han är en nivå över det. Liksom. Ja.
Och vi säger, Zlatan är etta, Isak är tvåa. Modern tid, senaste 30 åren. Blandar vi inte in Torbjörn Nilsson detta till
nej, det respekt för nästa gäst? Nej, det får Glenn jämföra. Ja, men Zlatan är ju gjort detta, givetvis. Nej, han är ju på en egen nivå, givetvis.
Sen skulle jag vilja kasta in Ljungberg för Henke också.
Jo, men nu börjar vi blanda äpplen och päron. Nu pratar vi anfallare, Martin Åström. Jag har varit bra målvakter också. Jag var på derbyt, Merseyside-derbyt. Det var vi kanske ingen höjdare spelmässigt. Vi visste väl vad vi skulle få. Sånt här till exempel! Mm. James Tarkowski fullföljer och tacklar riktigt, riktigt fult här på McAllister. Det blir bara ett gult kort. Jag träffade James Tarkowski efter matchen och frågade honom: skulle du haft rött kort för den här tacklingen? Och så här svarade han.
Tystnad, klokt.
Send off. Yeah, it wasn't a great tackle. I sort of lunged in expecting him to sort of go for the tackle as well, and he just pulled out from the ball, so I caught him high. I'm glad I wasn't sent off, obviously, but yeah, not a great tackle, but I've apologised after the game and he was quite understanding of what had happened.
You're in a safe position in the standings. What has happened to the team since David Moyes took over? What's changed?
We've got a bit more belief in ourselves. We've started scoring goals, which is important because that keeps you in games and wins you matches. And I think we've just got on a bit of a roll. Picking up results always builds confidence within the team, and that's what's happened over the recent weeks. And that will continue even though we've lost today.
Ja, Jonas Olsson, du får frågan, för det här är ju lite av dina domäner, så att säga. Skulle det vara ett rött kort?
Ja, tveklöst. Ja. 100% blodrött. Och det vet han ju med själv också.
Tack, jag tyckte han svarade ganska bra i intervjun.
Det tyckte jag också. Och vi såg där efter matchen, han var framme till McAllister och bad om ursäkt. Det är så här klassiskt, pratade man lite om med Glenn tidigare. Det är så här klassiskt, man ser Tarkowski när han ger sig ut från backlinjen, att han känner att det här har tajmat väldigt bra. Jag kommer in, jag kommer att ta bollen, men jag fullföljer lite extra. Det är lite derby, jag vill visa. Och så träffar han lite för hårt liksom, såklart ju. Så där rött alla dagar i veckan.
Ja, du håller med.
Ja, alltså jag är lite nyfiken på just den här...
Du skrev ju på X, du var väldigt upprörd.
Ja, men jag är ju mest upprörd. Alltså, tacklingen i sig är... Och det var det jag tänkte börja med, för vi kan återkomma till det. Men just det där att de fullföljer igenom. Sånt har jag ju aldrig ens... I början när man ser sånt där så tänker man, nej, han gick på bollen. För jag, i mitt huvud kan man inte ens tackla sådär. Jag har aldrig ens fullföljt igenom någonsin för att träffa någon. Jag hade haft den tanken i huvudet. Men jag har ju också förstått att någonstans måste det vara så, för annars slänger man inte på benet sådär.
Nej, problemet är att det är klart att du måste fullfölja en tackling, för de vill komma in med kraft i tacklingen. Men problemet är, tycker jag, att han benet går upp efter han träffar bollen.
Och det är medvetet?
Det är ju medvetet.
Har du gjort så?
Nej, jag tacklar aldrig fint. Det gjorde jag inte. Nej, jag tacklar hårt. Jag tacklar...
Sen kan man tajma saker fel.
Jag tajmar ju situationer på
Jonas, fel. Jag tacklar att du hade dålig tajming.
Nej, men jag tacklar aldrig med intention och skada eller träffa spelarna. Ja. Men däremot så var det ju... Jag menar, man hade ju ett mindset att det var kanske lite sekundärt om du träffar spelaren, för du ville ju vinna bollen. Men du tacklar aldrig på ett fint sätt.
Nej, och jag måste också säga att jag menar, majoriteten av tacklar man ger sig in i, du är ju inte 100-100 på ett sekund. Du måste ju ligga lite på gränsen. Mm. För annars, om du inte gör det, så kommer du inte in i enorma situationer. Nej. Så att när du går in i en tackling ibland så vet du inte exakt om du kommer hinna. Men du måste chansa. Mm. Så att jag fattar att det blir fel. Men jag skillnad i det du som Jonas, tar man fel och det blir fel. Mm. Här är han ju först och ser det.
För mig är bara problemet att varför benet går upp efter tacklingen.
Ja, men vi är överens att det här är ett rött kort. Och då är nästa fråga. Vi har domare, vi har VAR.
Ja, men det är ju det som jag vänder mot på Twitter då, eller X heter det numera. Det är ju att hur kan en domarkår, hur kan de inte ge rött kort för det där? Missar man det i matchen, vilket jag säger tycker är ett konstigt sätt ifrån var han står. Hur kan inte VAR gå in i kontroll? Alltså, du menar inte VAR som funktioner. Folk bara, VAR funkar inte. Vet du vad, det är person bakom det. Det är en domare sitter där. Hur kan han eller de inte...
Med två stycken till och med VAR.
Hur kan de inte tycka att det här är rött kort? För mig är det, alltså... Snälla, kan inte ni bara gå ut och förklara vad i det här...
Det är det som är problemet, tycker jag. Att de har ju sagt att de ska göra det sen, att de ska ha en kommunikation. Den här situationen måste de förklara. Om de inte väljer att visa rött kort, då måste de förklara det i ett högtalarsystem. Så spelarna vet vad som gäller, så publiken får en insikt av hur de tänker, domarna. Sen är det ju, jag menar... Vi kommer inte ifrån att de här situationerna, det är inte mållinjeteknologin. Där ser man, är den ute, exakt, är den inne. Det kommer ju vara en gråzon ändå i de här situationerna. Men jag håller ju med Martin att jag tror alla som sitter och kollar på den här situationen i reprisen, ja, känner att det kan inte bli något annat.
Det säger ju Tarkovski själv.
Ja. Ja. Och sen hade du straffsituationen med Pickford därefter också, som är helt orimlig också.
Ja, precis.
Ja, just och så, det. Med Nunez, ja.
Och så kan man väl säga att jag också kan bli, bara för att inte Everton-sparten ska förbanna det här, så jag tycker ju också att hur han påverkar offside vid avgörande målet kan man också diskutera.
Mm. Faktiskt, ja, verkligen. Det säger Tarkovski också i intervjun som intresserar solklar offside.
Ja, jag tycker att det är, alltså, hur påverkar spelet? Jag menar, du håller din linje till spelare som är spelbar, liksom, mitt i zonen. Det gör ju att man kanske håller upp linjen och så...
Det enda man kan landa i de tre situationerna, det är ju det här eviga då, att det är kompetensen hos domarna, att de inte liksom kan läsa spelet på det sättet som de borde kunna göra.
Och då är vi tillbaka till det enda, nej, men det är precis lite att jag tycker höjden på Premier League-domarna är väldigt hög, men botten är tyvärr väldigt ojämn, och det gör att som spelare är det hopplöst att spela med, liksom.
Vi hade ju många situationer igår också i mötet mellan Chelsea och Tottenham, där mycket VAR, matchen drog ut på tiden. Här har vi då målet som Fernandes gjorde i 50:e minuten. Fint inlägg, Palmer.
Nej, vad det var. Chelsea skulle ju gjort ett par kassar innan detta. Sen kommer den här situationen med Sarr då, som varades bort, om vi ska jobba på den redan. Och alla vi som har spelat fotboll, när man börjar känna momentum, när man börjar känna rytm, och helt plötsligt så är det VAR i 6, 7, 8 minuter eller ett uppehåll på 8 minuter. Det är svårt att starta igen då.
Ja, det är faktiskt svårt att säga att det ska ta så lång tid. Jag tycker domslutet blev rätt, för det är en tackling med dobbarna i knät. Mm, ja. Det ska vara frispark.
Tottenham, ja.
Det blev ju avgörande.
Tottenham fick ju ett mål under... Det var ett mål när vi underkänt efter... Och det har också många reagerat väldigt starkt.
Ja, men jag håller med Martin att beslutet är rätt. Men det kan ju inte ta 8 minuter.
Nej.
Det är det problematiska. Och jag håller med på Postecoglou i matchintervjun efter att det är skitsvårt att starta igen när du känner att du har lite momentum, när du känner att du har häng, och sen så här plötsligt så 8 minuter du är kall, så du kommer igen.
Antje, jag håller med dig. Hör här.
Felt from the outside, that was probably as strong a starting team as you've been able to name for some time. But do you still think it'll take a few games for them to get used to playing with each other again?
Yeah, I think so. I think it's not just a matter of getting them back in, but about them finding some rhythm and some cohesion amongst each other. So, but I thought there were signs of that tonight, and we just got to build on that.
Disallowed goals at both ends. We'll get into them in just a moment. But in a position like this, when you're trying to chase a game, how frustrating is it for you when your team has to wait so long for the decisions?
Look, I don't understand what benefit VAR's brought to our game. If people think that that's what the game needs to look like from now on, then it's lost on me. I don't like it. From my perspective, I would be more than comfortable with referees making decisions and assistants making decisions.
Tied offside, disallowed the Chelsea goal. For the Tottenham goal that's disallowed, are you satisfied, having seen the replays, that Sarr does foul him?
I think the definition is clear and obvious error. Jared Gillett on VAR had to show 6 minutes of the same incident for a clear and obvious. I think we all sat on our couches last night and saw an incident where pretty much on the first replay everyone was unanimous. So I guess if Jared Gillett was for VAR last night, they would have got a different outcome as well. So it's a bit of lottery as to what you get.
Thanks for talking to Sanchez. Appreciate it.
En bitter Ange Postecoglou. En som inte är bitter, fin i håret det var idag, Glenn.
Vadå då?
Ja, jag tycker det är välkämmad. Det är jag som är lite avundsjuk på det.
Ja, förmodligen.
Ja. Hej, kul att se dig. Du gjorde den här matchen igår. Dina omdömen så här 12 timmar efteråt.
Nej, jag satt och funderade lite grann nu när Jonas och Martin satt och pratade här. Om man nu tycker att det här var... hjälper till. Du kan få lite mer rättvisa beslut. Du hade ju helt rätt där, naturligtvis mållinjen. Där går du att kolla väldigt noga. Offsiden är ju också ett bra tillfälle, så att säga, där man kan verkligen se på en centimeter på ett annorlunda sätt och lite bättre. Men just tiden, då kanske vi kan säga så här, okej, vi använder VAR. Det hjälper oss lite grann att få ett rättvisare system. Men vi får sätta en tid på det också då. Och hinner man inte lösa det rätt på den där tiden de har att lösa det, så att då kan det bli lite diffig rättvisan där också, helt enkelt. För vi kan inte bara hålla på och ha 8-10 minuter. Ja,
12 hade ni i andra halvlek och det blev ju mer än 12.
Ja, så blev det mer. Det blev 13-14 till slut. Ja, det går ju bara inte liksom. Det går inte. Och får man heller acceptera. Okej, vi har VAR. Det hjälper till. Ja, hittar vi inte det på 30 sekunder rätt här nu då. Det ska klara Novius också. Ju. Då behöver man kunna hitta det ganska snabbt liksom. Va? Gör man inte det, så att då räckte det inte den här gången, men vi kör vidare med spelet liksom.
Samtidigt vill man
för det kan bara inte hålla på så här.
För mig är det nästan obegripligt att, för jag håller med Martin i det. Jag tycker verkligen att domarnivån är relativt hög i England. De tar ofta rätt beslut på bråkdelen av sekund i det öppna spelet. Där tycker jag man får rätt oftast. Men så fort det är VAR, så fort man har tillgång till den här teknologin, då är plötsligt så, jag vet inte om man övertänker eller vad det är, men då mer än ofta får man ju, tar man fel beslut, tycker jag.
Ja, och dessutom har man ju pratat om att få bättre flyt, bättre fart i spelet.
Det här blir... Nej, men du ser ju på de här sista minuterna här då. Jag gjorde den här matchen igår då. Och när ett lag då försöker jaga tillbaka, som Tottenham var tvungna att göra den här matchen, De hittar inte tillbaka in i matchen, beroende även på detta. För det är laget som leder den matchen i det här skedet. De har ju en klar fördel. Det blir ryckigt, det blir hackigt, det händer ingenting egentligen. Det blir inget fotbollsspel under resten av matchen. Och då blir det lättare för det laget som har den eventuella ledningen att försvara också. Så då förstör ju, för det är laget som jagar också, alla de här VAR-besluten som tar lång tid.
Ja, jag tror också att Premier League måste också, utifrån vad är USP:en i Premier League som produkt? Om man jämför med Italien och Spanien, ja, det är ju intensiteten, det är ju tempot, det är ju farten. Du kan inte börja bryta ner matcherna på det sättet man gör med VAR och tro att du kommer att sälja samma produkt. Så att där måste Premier League också vara väldigt medveten om det, tror jag.
Det är ju samma lite grann med känslan, som du vet själv hur det är. Inte bara för de som gör mål i en fotbollsmatch, men utan publiken som sitter där. Mm. När de sitter och väntar på mål ibland också på 5-6 minuter. Så när det är målet kommer, om det nu blir mål efter 5-6 minuter, hör man på läktaren liksom. Det händer inte mer än så.
Du tappar de här spontana uttrycken.
Ja,
och tänk på kommentatorn då. Man vet ju inte om man var uppe på målen. Det är fruktansvärt.
Det är inte så farligt.
Jag
är mobbad på jobbet. Ja. Hörde, framtiden för Tottenham. Det har ju varit egentligen en jag vet ju att vissa trodde att Tottenham skulle vara topp 4. Jag såg nämligen en kille som stod utanför Portman Road i premiäromgången och tippade Tottenham topp 4. Vad är det som har hänt? Eller inte hänt?
Ja, det är väl rätt många saker i år dock då. Det är ett lag som försöker spela en väldigt modig fotboll. Kanske inte har tillräckligt med kapacitet i det laget för att göra det hela tiden, framförallt mot de bättre lagen. Väldigt svårt att hålla en jämn standard under året. De har också då haft problem, om vi går tillbaka i tiden lite grann, tappa Kane till exempel för några år sedan. Även det sätter sina spår. Det var ju liksom en som, han gjorde ju väldigt, väldigt mycket för övrigt. En kapten, målen och allt det. Det var ju något som betydde otroligt mycket för dem. Har ju en bra trupp, men har då mittbackar som varit skadade sedan december till exempel, Romero och Van de Ven. Och det är också sett ur sina spår, man vet ju hur viktiga mittbackar är, eller hur? Kulusevski nu skadade också.
Smicker funkar alltid,
ja. Nej, men förstår du, det är också lite sådana där problem i truppen också som har varit. Men jag tror ändå kanske att lite grann av det största problemet har varit att man spelar den där riktigt modiga fotbollen även mot de stora lagen, och de blivit straffade väldigt ofta.
Jag tror lite, jag var kritisk redan förra hösten, även när det gick bra. För jag sa, precis som Glenn säger, jag tror inte man kan spela kategoriskt på det sättet man gör. Däremot så tycker jag inte man har gjort det egentligen den här säsongen, att man har tappat sin identitet. Tottenham är inte det laget man var förra året under på skolan. Det har säkert med skador att göra, men ni tycker att där är en problematik i att man klarar inte av att spela det mjuka spelet, så man gör inte det fullt ut, och då har man liksom tappat sin väg på många sätt. Vad har man, jag läste någon statistik, kan man ha alltså 0,80 poäng per match de senaste 17 matcherna. Med det poängsnittet så ett botten.
Men vi kan också lägga till det. Vi pratar om innan mittbacka, vi pratar om Kulusevski som är skådad nu. Son som var skådad där också. Solanke var skådad där också. Richarlison är skådad fortfarande. Det är mängder av situationer också i det där laget. I redan en trupp som kanske, då jag tycker inte, det finns ändå några trupper i Premier League som är bättre än deras liksom. Så de är fortfarande inte som en trupp i det laget som man går ut och säger wow, de här slåss för titeln i år liksom. Det är de ju inte.
Nej, absolut.
Du var inne på Kane, du var inne på ledarskap, du var inne på lagkaptener. Son fyller 33 år i år. Är han ledaren? Är han den optimala eller ultimata eller vad man ska säga lagkaptenen?
Ja, utan att veta, man kan ju inte gå in och döma karaktärer och personligheter. Ja. Men utifrån det då så känns det ju mer som det är en spelare som har varit länge i klubben och får det här bandet runt omkring sig. Det känns inte riktigt att det är den där ledartypen och den där som liksom har den stora auktoriteten inne i omklädningsrummet för hela gruppen. Jag tror inte riktigt det.
Är det en framtida lagkapten 3-4 år framåt? Han är som sagt 33 år i år.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att han har varit otrolig för Tottenham. Men man har ändå sett de senaste säsongerna att han börjar ändå inte gå ner sig.
Jag bara lägger in det snabbt. När det gäller fotbollsspelet så har inget negativt att säga honom. Nej. Du frågar
då vi ska leda in till nästa ämne här.
Så. Men om jag får bara fullfölja. Alltså, fotbollsmässigt så men han är inte där han var för ett par år sedan. Jag tycker du har alternativ, Kulusevski, Brian Johnson, som kan fylla den platsen. Så att det är väl en spelare som är bra och har en trupp, men det är inte en spelare som du ska fortsätta bygga ett anfall till, det tycker jag inte.
Du kommer ihåg tiden, Kane och sån. Mm. De gjorde ju mål och assist runt 85% för Tottenham under några år. Liksom. Det är ju makalösa
siffror. Kanske var det också. Liksom, ja. Att, menar,
det är också en situation då 85% av målen liksom görs av de två på något vis. Mm. Och så försvinner den.
Glenn, nu ska vi göra någonting som inte är vanligt. Du ska vara tyst.
Okay.
Och sen ska du säga ja. När du tycker att det... Jag ska nämligen läsa upp ditt namn och du ska vara tyst om du inte tycker att den här personen eller spelaren ska bli Tottenhams nästa lagkapten. Och så säger du ja om du tycker att det är ett bra beslut. Vi börjar med Dominik Solanke.
Nej.
Så det var tyst. Det börjar vi om. Dominik Solanke. Rodrigo Bentancur. James Maddison. Målvakten Vicario. Mickey van den Feen.
Ja.
Dejan Kulusevski.
Ja.
Christian Romero. Ja, okej. Okay.
Ja, det är tyst.
Det såg ut som, det som följer det här på TV, så är som att tänkte. Tyckte inte du det? Nej, håller aldrig med mig.
Jag bara konstaterar att han var tyst.
Jag kan leka med andra program.
Ja, Mickey van den Feen, varför? Och varför
jag tror att det är, dels har jag ju förvånat att känna att mittback har mycket auktoritet i ett fotbollslag. Det har alltid varit i de lagen jag har spelat. Och jag tycker fortfarande det är så. De har också en central position i laget. Det är också en som tänker väldigt mycket på laget, tycker jag. Det är en hel del andra spelare i fotbollslag som tänker mycket individuellt och behöver göra mycket individuellt för laget, så att säga. Mittbackar är ofta en central gestalt i ett fotbollslag, tycker jag. Och han skulle kunna bli det, tror jag.
Och det känner ju till, det är en fighter. Och nu. Jonas. Mm. Ni båda har ju varit lagkapten.
Jag håller med Glenn där, att det är ofta de attributen man ska välja utifrån, tycker jag. Och ska man då säga de två mittbackarna i Spurs, Romero och van de Feen, så tycker jag Romero är för känslostyrd på plan för att vara en kandidat. Så jag håller med van de Feen eller Vicario, ska jag säga.
Ni har båda varit lagkaptener. Jonas, vad gör en bra lagkapten? Vad är en bra lagkapten för dig? Hur ville du vara som lagkapten?
Jag vill ha en integritet framförallt, ska jag säga. Inte ägna mig åt populistiska uttryck, vare sig mot fans eller mot styrelse eller mot lagkompisar eller sig själv för den delen. Det tror jag är det viktigaste. Och det går väl hand i hand med lead by example, som man säger, att du är professionell, du gör de grejerna som du satt på planen att göra. Och gör det på träning och match. Det är grunden, tycker jag. Sen så tycker jag att kaptenskap handlar mycket om, man ska inte banda ihop det med att många ser ut, och även när vi bedömer här, ser ju utifrån bara hur du är på planen matchdag. Det är så mycket mer än så, såklart. Att verka i arbetsmiljön och ta ansvar där ta hand om nya spelare som kommer gruppen. In och så vidare. Ja. Se hela gruppen.
Var hård mot vissa?
Ja, och sig själv framförallt. Det utgår ju där såklart. Sen var hård utifrån vad
ja,
du
men
menar.
Alltså, jag vill styra upp. Du kan inte gå ut på krog. Jag vet att du var ute igår.
Nej, men det tror jag liksom, det landar om liksom, vilka det genomsyrar liksom, klubb och fotbollen i stort. Liksom. Men jag tror att ställa krav på planen utifrån vad det är vi vill göra liksom, och hålla den integriteten återigen tror jag är det absolut viktigaste.
Glenn, du var lagkapten i Serie A.
Var väldigt tydlig med att din agenda är mot laget. Även vi har liksom en fotbollsmiljö nu som gör att spelarna inte är sällan så länge i samma klubb. Men det är viktigt ändå att liksom tydligt ha den här agendan att jag är här. Det kan vara inte min klubb för alltid, men när jag är här så är jag 100% för den här klubben och för den här klubbens bästa. Alla personliga agendor är liksom sekundär. Sen fattar alla att alla har en personlig agenda också, men det tror jag är viktigt.
Nu vill jag, Glenn, du var ju lagkapten. Vilka lagkaptener var på den här bilden som du brukar visa upp när du hälsar på Maradona? Va? Det var Zico, var det fler för lagkaptener under din tid i Serie A? Alltså det är ju bara världsnamn.
Ja, men ni kommer ju inte ihåg dem längre, de som...
Nej, men
Passarella var ju kapten
där. Argentinaren, ja.
Barese var ju i Milan. Inte var det Bergomi som var VM när han var 18 och såg ut som han var 28 med mustasch, men det...
Nej, det var ju bara världsstjärnor som var kapten liksom, runt om i laget.
Du får samma fråga. Hur ska en bra lagkapten vara för dig och hur ville du vara som lagkapten?
För mig, jag tror att det är lite annorlunda idag. Det känns så i alla fall när det gäller lagkaptensrollen. Sen tror jag den kan vara lite annorlunda i en liten klubb och en stor klubb. För mig var det ruskigt berikande. Det är en av mina bästa upplevelser, även om det var en av de jobbigaste upplevelserna jag hade när jag var kapten där under 4 år i Atalanta. För jag fick väldigt, väldigt mycket ansvar av presidenten. Jag satt ofta under veckorna och pratade med familjen till spelaren. Det kunde vara problem med barnen, det kunde vara problem med deras skolor, det kunde vara någonting med fruarna som inte trivdes med lägenheterna som låg på fel ställe och de ville göra något annorlunda, de hamnade till fel område. Mm. Många sådana där saker som jag då under veckan efter träningar och på kvällarna satt och pratade med dem om. Och jag kände själv så här ibland, fick en sån där känsla då när jag vaknade till och kände nej, sluta nu Glenn. Kom lördagen, vi samlades för att skulle ha fotbollsmatchen då på söndagen. Vi låg på hotell innan. Och kände, wow, här en veckan. Ja, det här har funkat bra. Löste det och löste det. De verkar må bra där. De fick nytt det på det viset. Så kom matchen där då, 1-2. Ja, de ska spela matchen också. Och så tänkte jag, de här som är inne på publiken här idag som är inne och tittar på det, de skiter ju fullständigt i vad jag behövt hålla på med under veckan. Så att säga, vid sidan om fotbollsplanen. Det är nu jag måste prestera, det är nu jag måste visa någonting. Så att det var ibland så att det blev ett extra arbete helt enkelt. Och det kunde vara lite jobbigt då och på den tiden. Men idag är jag så ruskigt glad för att uppleva det. Alltså, jag tror inte en lagkapten idag gör lika mycket så vid sidan om under dagarna. Så att säga, så han bryter om middag för sig själv. Sen var jag ungkor på den tiden också där nere. Det gjorde det också väldigt bra, jag hade den där tiden. Sen den andra detaljen som var jätteviktig i Italien på den tiden. Det var att du var tvungen, det hjälpte ju också till då, det långa håret.
Det blonda håret.
Jag var väldigt, väldigt storvuxen för att vara nere i Italien på den där tiden då också. För du var tvungen att vara liksom lite vakt åt spelarna i laget så där när matcherna började. Du mötte världsstjärnor hela tiden. Och de här lite yngre spelarna kanske som inte hade spelat så mycket med erfarenhet och en del andra också, de såg ju de här som otroliga världsstjärnor. Och varje gång så var det alltid någon spelare, jag är lite rädd för han där som han kommer att markera mig ofta, han är ful liksom. Han är lugnt, jag tar första gången han kommer så jag går dit och så. Det liksom var lite grann så också som vi hade som våra manager på den tiden också, de var väldigt skyddande för laget. Det hände någonting, du var det lilla laget som mötte det stora laget liksom. Och den manager som var på den sidan, han var ju enormt stor. Om våran då liksom sjönk ihop lite grann och inte vågade stå emot när det blev lite saker runt omkring, va? Då kände man sig liten, man kände sig lite mindre ute på plan också. Och det skapade stora problem mot ett lag då som förmodligen redan var bättre individuellt sett och som lag. Så det gällde att stå på den nivån, så gällde det att stå lika med dem hela tiden liksom. Och den uppgiften, den var ruskigt viktig. Vi fick reda på det på bussen innan vi åkte in, och kom managern också och sa, Glenn, de två där då, vet du, möter de där, du får vara där. Var med om det händer något efter 4-5 minuter där, för att kan vara något snack eller det kan vara bara något som händer, en armbåge eller något sånt där. Prum, gå dit och städa av det där direkt, alltså, så det fortsätter, för då, de kommer inte att spela annars liksom. Så det var lite grann, när jag minns tillbaks på den här tiden nu, så var det nog de där sista 4 åren när jag var kapten där, med allt som var vid sidan av fotbollen och det som var tvungen att visas på plan på söndagen. Det är något som fyller mig idag med mängder av fina minnen, bra minnen och nyttiga minnen av min tid som fotbollsspelare. Mer än själva dribblingen på plan eller målet. De var inte många, men de som blev liksom, nu står jag och menar. Den biten har varit väldigt, väldigt stor att ta med sig in i övriga livet, sen viktig.
Jonas, jag har ett par frågor till dig. Du har ju också erfarenheten av att vara både lagkapten i utlandet och i Sverige. Man brukar säga att det är mycket tyngre, mycket viktigare, mycket större roll, mediaroll i utlandet än det i Sverige. Är det så fortfarande? Tror du?
Ja, det är det. Och precis som det som Glenn pratade om, det sociala ansvaret från lagkapten när det gäller spelargruppen och när det gäller communityn är på ett helt annat sätt än vad det är i Sverige. Och det har kanske att göra med i spelargruppen att de har mycket folk då från utlandet som är där på i ny miljö, så att säga. Så då får du ta med ansvar där. Men också när det gäller community, när det gäller charity, när det gäller allt där liksom.
Du vet ju också, Jonas, om du har en spelare, va? Och du kommer upp ett ganska hett ämne. Så har man märkt någon gång att han får ut den där meningen lite för långt, som går ut då till communityn. Du ser att det kan skapa problem bland staden, det kan skapa problem bland fansen. Så det gäller att nypa han ganska kvickt då, när man ser att det är den typen av spelare som gärna vill blåsa upp någonting lite grann. Upp! Det där håller vi inte på med här liksom. För du får inte störa hela gruppen med någonting som är bara för din egen skull som du släpper iväg, så att säga. Och det gäller att bom, ner med honom på backen lite grann, så får han se till att inte syssla med
honom. Ja, alltså, att vara tydlig. Återigen då, till integritet och till agenda. Vilken agenda är det? Ja, det är för klubbens bästa, det är för communityns bästa. Det är liksom någonstans kärnan i att vara kapten.
Jonas, du har ju fått en liten uppgift. Och ta ut dina tre absoluta favoritkaptener.
Och det beror på lite vilka premisser man går på då. Men en premiss som det är ju att vara att bara vara i en klubb, att ägna hela sin karriär åt sin klubb. Och det gjorde verkligen Carlos Puyol. Det är ju en spelare som verkligen ledde med exempel, som libra exempel som man säger. Hade ju hjärta för den klubben och visade det. Match in och match ut, och då gick jag bara från vad jag har sett på planen, men där var han fantastisk.
Och sen har vi
Paolo Maldini, den största av dem alla, min stora idol när jag växte upp. Tog väl över efter Baresi ganska sent ändå i Milan som kapten.
Ja, de spelade ihop och då höll han till på vänsterkanten, för Baresi var ju inneback eller mittback då. Och sen då när på slutet så började han spela mer och mer också inneback då, Maldini. Han var där ofta också sådär. Han var ju väldigt, väldigt ung, och Baresi var ju den lagkaptenen.
Han var en ledare på alla sätt.
Ja,
den kvaliteten som han höll över 20 år eller vad det är, ännu mer kanske i Milan, var ju otrolig.
Och så vill vi ju ha lite...
Ja, det enda som jag har personlig erfarenhet av då är Olof Mellberg, som jag spelar med i svenska landslaget. Jag klickar väldigt bra med Olof. Jag gillar hans rakhet, jag gillar hans tydlighet, jag gillar hans självkritiska sätt. Han kan vara han var väldigt hård på planen. Jag menar inte fysiskt, utan som sagt då, sättet han ville driva saker och ting, men han var ofta hårdast mot sig själv. Och är man det, så är det väldigt, väldigt enkelt för resten i laget att knyta an och känna sympati och känna att det är den väg man ska gå. Så jag kom in ganska sent i landslaget när jag var 26-27, Och det var Ulf kapten. Och det är alltid lite speciellt också om man känner i klubban när man kommer in. Att ja, du kommer in och så den stora spelaren och lagkaptenen är på en position som du spelar. Så det kan vara en konkurrenssituation. Men det kände man verkligen inte när man kom in där. Utan man kände att det var omhändertagen och att han ville väl. Tycker väldigt bra om Ulf fortfarande. Men en viktig del i min karriär.
Ja. Ta en liten snabbis bara som inte är med i programmet, som du inte är van vid här.
Han har suttit och viftat på de här jävla skyltarna.
Det var en rolig grej. Jag vet inte om det var på en fanssammanträff eller en middag eller om det till och med var på läktaren. Jag kommer inte ihåg riktigt var det var någonstans, men Barese, vi pratade om lagkaptenen. Mm. De spelade ju offside med väldigt hög backlinje där under många år och han blev ju väldigt känd, var ofta i tidningarna och så vidare. Han stod så alltid, va? Det var offside. Fort han sprang alltid in offside. Han stod så här hela tiden liksom, va? Det blev ju känt liksom ofta i gazetten. Så Barese offside och så hade de fått ut en säng en gång och då hade de fått låg en person i sängen. Och Bareses ansikte då som är den. Och så låg han så i sängen och sov också över natten liksom. De var rätt kvicka på att hitta på sånt där. Det gick igång under några månader där som alltid visade. Så låg han så i sängen och visade oss här. Va?
Ja, kort bara Jonas. Ja. Du ska få... varsågoda, jag ska berätta vad du ska göra. Finns den här typen av lagkaptener som du väljer ut här, Xavi Maldini i Mellberg. Görs de lagkaptenerna idag om du förstår frågan?
Xavi? Var han
eller...
Ja, det gör det. Alltså, det är ju en karaktär som fortfarande är levande. De kanske blir färre och färre. Och det blir ju färre uppenbarligen med spelare som är hela sin karriär i samma klubb som Maldini, som Carlos Puyol. Men den karaktären är... Det är lite falsk sanning att det inte finns. Det är klart det finns fortfarande.
Okej. Okay. Nu är det en frågesport. Nu är det tävling. Nu är det på
riktigt. Jag brukar alltid förlora dem mot Jonas.
Ja, Jonas Olsson när han åker runt och
ja, han är ju med på ett program. Det är runt om i Europa.
Han gör fler frågesport än matcher på TV.
Såg när de låg i Frankrike var det ett och sen var det Tyskland för en månad sedan.
Ni ska skriva stort och ni ska då de här lagkaptenerna som Jonas tog ut, ni ska skriva ner namnet på den som ersatte honom. Så vem ersatte Carlos Puyol i Barcelona?
Ja, jag kommer inte på namnet. Mittbacken var det. Mittback ser jag. Är det fel håll eller? Eller det suddar man med den sidan?
Jag vet, fråga. Du tar bort den där korken.
Alltså den ska bort.
Det var ska en kork där. Ja.
Nej, jag har skrivit.
Du ska skriva stort. Skriva stort.
Ja, jag kommer inte på.
Skriv en etta där först. Vi ser att det är en ett där. Ja, skriv ett. Och så ska du skriva streck då. Ja.
Ska jag hålla upp den?
Nej, vi väntar. Vi kan göra klart allihopa.
Ja, okej. Okay.
Och sen har vi då nästa. Vem ersatte Paolo Maldini? Det ska inte vara lätt. Jag vill inte...
Jag kan ringa en vän. Martin sitter där i kulisserna. Han borde veta. Men då har vi alternativ också.
Jaha. Här har ni lite. Det gick för seg för det, så vi måste ge lite.
Ja, då är jag också.
Nu fick ni lite.
Jag var till och med på ett event med honom här för ett halvår sedan.
Men då?
Ambrosini.
Nu hjälpte du honom där.
Nej. Ja.
Och nu pratar vi om landslaget då. Vem ersatte Olof Mellberg i landslaget? Ni får ju alternativ här. Det är för er som lyssnar på podden, så är alltså alternativen här: Henrik Larsson 1, kryss Anders Svensson 2.
Vad var första då? Så kan jag skriva in ett där också.
Ja, men kan vi ge Glenn första också? Han hängde inte med där. Och tittarna kan ju också få chansen. Och Jonas Olsson också, ja, naturligtvis.
Ja, då
vem
egentligen
ersatte på Puyol? Var det Xavi, Iniesta eller Lionel Messi?
Mm. Jag får inte skriva samma som han skrev. Då skriver jag Xavi då. I och med att han skrev Iniesta.
Okej, håll upp era svar inför stora... massan och då ser vi på vem som har ersatt Carlos Puyol. Det var Xavi. Xavi. Du har skrivit Iniesta och du har skrivit Xavi. Bolgen. Glenn Strömberg leder med 1-0. Mm. Vem ersatte Paolo Maldini? Vad har ni haft?
Ja, det är haveri för mig.
Gattuso, nej, det var Ambrosini. Och Glenn Strömberg, hade du lyssnat
så hade
du
jo, men jag kan ju inte igen det.
Han sa ju, fuskade, han sa ju att han på ett event med honom häromveckan.
Men då hade jag ju redan skrivit det.
Ja, men du kan sudda det.
Jag är inte som dig.
Har du sett att han har suddat
här
på tiden?
Vet du varför? Det är därför jag är kaptensmaterial. Jag fuskar alltid, jag skrämmer inte hur honom, jag tar inga genvägar.
Nu är det bara dåliga bortförklaringar.
Jag fuskade, jag tog ju Xavi bara för jag trodde du hade rätt med en gäst.
Och vem ersatte då Olof Mellberg?
Sista har jag rätt på, det
i landslaget.
Det måste vara Anders Svensson. Väl?
Nej! Fredrik Ljungberg!
Oj då, jag trodde det var Larsson.
Ja, vi har ringt och dubbelkollat med Lasse Lagerbäck.
Men det kan inte vara.
För att, Lasse Lagerbäck har ju sagt det till oss.
Just det. Jag tänkte att Fredrik slutade ju tidigare än Olof i landslaget. Men just det, Olof slutade vara kapten under sin karriär. Ja, så var det ju. Ja. Är det noll rätt för mig då?
Ja.
Man har inte sitter och skråkar i kulisserna.
Nu ska vi...
All rätt.
Ja. Vem vann då?
Ja, det var ju Glenn ju. Med sin i Kärvio. 2-0 till Glenn. Nu går vi vidare.
Ja, nu går vi vidare. Ska vi prata lite om Glenn?
Ja, det kan vi göra.
Ja, kan vi göra. Du gillar ju att vara i gymmet, Glenn. Och nu ska du operera knät i sommar också. Då kommer det bli ännu mer gymmande för dig.
Ja, jag kommer ju kanske framförallt att hamna på ett löpband som jag inte varit på 15 år.
Och kanske vid pingisbordet också.
Det kan också hända kanske. Det om det nu går bra.
För så här ser det ut när du är ute och reser nämligen.
Okay.
När vi är ute och reser eller hur det snacket går.
Det är ju inte vår sanning i och för sig.
Ja, det kan vi titta.
Ja, sett på det då. Mm.
Du har tagit mina skor. Vad har du gjort av mina skor? Du har tagit mina skor. Träna nu. Tåhävningar. Kör! Så ja, vi värmer upp lite på både röst och muskler inför matchen idag. Det är Man United Brighton. Med vilken då?
Amorim.
Han spelar väl inte?
Nej, men du ska prata om honom innan matchen.
Glenn Strömberg. Alltså, nu har vi kört Wengers program, jag och Fredrik här. Det är snacka om att vara i rörelserummet. Det är inte 20 kilo igen, Freddy. Just det, Strömberg. Vilka grejer. Det här är gym. Det är inte rörelserum. Lycka till ikväll. Hej.
Ja, Martin, välkommen in här.
Tackar.
Du också, brukar också komma direkt från gymmet emellanåt faktiskt.
Ja.
Du älskar ditt rörelse.
Syns inte det, eller?
Jo då, det gör
jo, det. Men jag tycker jag är väldigt ärlig där. Det är därför jag kallar det rörelser och kallar det rörelserummet.
Det är jag som har lärt dig rörelserummet.
Nej,
du körde gymmet förut så här, vi kan inte ha det så. Vi måste byta till det vad det är, rörelserummet.
Men jag sa det väldigt mycket tidigare att jag bara gör rörelser. För jag gör väldigt lite i gymmet. Kan göra väldigt få övningar tack vare det här, eller på grund av det här knät. Och däremot har det kunnat intensifieras lite grann sista tiden för att jag hade lite ont i axlar och så också. Det finns inte kvar längre nu. Så att nu är det lite mer än bara rörelse där inne faktiskt.
Ja, hoppas att den här knäoperationen går bra.
Det också. Hoppas vi.
Verkligen. Hoppas att, eller jag hoppas, jag menar att det ska, så vi kan gå våra långpromenader igen. Så vi gjorde med tidigare med
mycket trevligt. Elcykel gärna sen bra grej.
Nej, Martin.
Men man blir äldre, det vill bara acceptera det faktum att man kan göra saker som man gjorde förr.
Ja, men...
Nej, men gå är... Alltså, vi har ju upptäckt den, eller jag har upptäckt det tidigare och sen gjort det. Det är ett otroligt bra sätt, och det här är inget skoj nu, alltså, att upptäcka städer.
Ja.
Ofta absolut, åker man i städer och man åker... Ja, men det var ju så... Knät var ju så pass dåligt så att det inte gick att springa, men däremot gick det att gå under... Ja, kunde gå 2-3 mil om dagen, liksom. Det var inga problem.
Är det sant?
När man var i städer, och... Jag vet ju att många åker till olika monument i städerna om man tar sig dit på olika sätt med taxi eller med tunnelbana och så vidare. Men gå igenom städerna om man då har tid att göra det. Det är ett otroligt, otroligt bra sätt att uppleva städerna.
Ja,
det är i alla fall min egna erfarenhet.
Ja, men du har lärt mig. Det är Glenns förtjänst. Jag har gått jättemycket. Ibland går vi vilse och skäller på varandra. Men det är ändå trevligt.
Ja, nu får jag gå vidare.
Nej, men att gå är bra. Det är verkligen bra. Men jag kan inte med mina knän. Jag kan inte gå. Jag kan gå en timme så har jag otroligt ont i rygg och så. Så att jag är förvånad över att du med dina knän, jag ska också byta
bara. Pojkar, vi måste gå vidare i programmet. Och nu ska vi prata om Nottingham Forest. Som går mot Champions League.
Ja, vi får se.
Ja, vad är det vi ska se?
Nej, men finns alltid undantag från regeln såklart. Men givet hur lite chanser de skapar, lite boll de har, hur effektiva de är på de få chanserna de har. Tittar du på det från ett analytiskt sätt så finns det ingen annan slutsats att dra än att det borde bli färre poäng på slutet om de inte spelar väldigt, väldigt mycket bättre. Och det tror jag inte de är kapabla till med det spelsätt som Nuno Espirito Santo har. Så att jag tror fortfarande att det finns en risk. För jag ser det som en risk, för jag tycker det vore kul om de nådde Champions League. Men jag ser det fortfarande som en risk att de faktiskt inte når det. Därför att jag tycker inte och tror inte att det borde räcka med det spel de har. Men vi får, det är det jag menar, vi får väl se.
Jag tror att de når dit. Dels naturligtvis för poängen som de har i tabellen just nu ligger väldigt, väldigt bra till där. Det andra är att de skapar inte speciellt mycket målchanser. Martin har helt rätt. Ja, de har minst possession av bollen i Premier League. Ja, däremot så hittar de ofta ganska bra lägen för att de är ju, som du var inne på innan här för en halvtimme sedan, att det är ju ett omställningslag framförallt. Alltså de hittar då också bra målchanser ofta. Det är inte så många spelare som försvarar emot dem när de väl hittar sin målchans så att säga. De luckrar aldrig upp ett försvar utan när målchansen dyker upp som man själv tycker wow, det här måste de nog göra mål på just nu. Sen är det väl, det enda jag kan säga, det är väl just om Chris Wood så många mål som han har gjort liksom, ska han fortsätta och ösa in dem?
Han är skadad, var skadad. Ja. Men
så det är ju det jag menar, liksom 18 mål försvinner de där va? Det är inte så många andra som putter in de där målen för dem. Men det är alltså bara Arsenal och Liverpool som släpper in mindre mål. Och det är en väldigt bra bas att med sig in i de sista 8 matcherna. Så de släpper in väldigt lite mål. Gör de ett så blir det ofta en poäng eller tre.
13 nollor, inget lag. Så det är de och Liverpool som har flest nollor. Sälts har flest nollor bland mål.
Och liksom, får du ett mål, det är ofta 3 poäng. Får du ett mål så är det nästan alltid en poäng i varje fall. Då hittar de några av de poängen de behöver, tror jag.
Nottingham har inte spelat i Europa sedan 1995, var det gamla UEFA-cupen, men de har ju en historia. De har alltså vunnit 2 stycken Champions League/Europa-cup-titlar under legendariske Brian Clough. 1979 så slog de Malmö FF, Trevor Francis, matchvinnare då. Här ser vi finalen mot Hamburger Sportverein som sedan 82 förlorade finalen mot IFK Göteborg i UEFA-cupen. Men det var bara inom parentes. Så att det är ju ett lag med...
De vann Champions League året efter mot Juventus.
Ja. Nej, så att det är ju ett lag med historia. Men de har ju inte erfarenheten av det här att spela i Europa. Vi har ju sett på Newcastle, viss mån på Aston Villa den här säsongen att det krävs erfarenhet att kunna kombinera både bra ligaspel och Europaspel.
Förlåt, vilka bilder här.
Ja, det är fantastiskt. Mm.
Och det brukar, du körde inte den vanliga, han kör inte den vanliga nu. Vilket lag är det i Premier League som har vunnit mer europeiska titlar än nationella ligatitlar?
Europacup-titlar.
Europacup-titlar.
För Nottingham vann ju 78 ligan. Den enda ligatiteln. Och sen vann de 79 mot Malmö. Och så vann de som titelförsvarare 80, så det är utrett. Var var vi någonstans?
Ja, det...
Vad var vi någonstans?
Nej, men Nottinghams chans i Champions League.
Så jo, kombinera ligaspel med bra...
Nu förutsätter vi att de går dit om andra.
Ja, vi gör det. Vi förutsätter att de går. Att Europa går med, i alla fall.
Ja, för det första så får vi ju se lite vad utrymmet ger att värva. Jag menar, de har ju levt på PSR-gränsen. Förra säsongen var de ju verkligen nödgade att göra affärer med Elliot Anderson som har varit otroligt bra år. Det är ju resultat av en affär som Newcastle och Nottingham gjorde precis innan sista juni föregående årets säsong för att inte bli straffade PSR. Ibland blir det bra affärer och sånt också. Nej, men vad utrymmet är, vad kan de förstärka? Sen tror jag ju att själva Champions League-spel kommer de klara galant. De har ett spelsätt som är väldigt, väldigt resurssparande relativt sett. Alltså det är lättare att ligga och de har minst pressaktioner i hela Premier League. Det vill säga, de går inte nära i press, de skyddar zonerna. Vilket jag tycker är ett väldigt effektivt sätt att försvara. Det vill säga, jag är inte orolig för att de kan kombinera båda två rent fysiskt. De kommer gå bra i Champions League nästa år om de tar sig dit. De kommer absolut ta sig vidare i slutrundan. Topp 8 blir de kanske inte, men de kommer ta sig vidare. Däremot så kommer de aldrig mer med det här sättet och den här säsongen kunna upprepa det de har gjort. Deras expected points är ju liksom all roof. Alltså det är ingen annan lag som har så stor, de tar ju så mycket mer poäng i år än vad de borde göra, så att det är målchans som har skapat och målchans som har släppt till. Så att det gör de ju inte om. Så att det är ju nu, de måste vinna igen helt enkelt. De måste vinna Champions League nästa år för att kunna komma till det igen.
Jag hade ju läst det 15-16 som, ja det kommer, när tar det slut? Det blir inget mer.
Finns alltid anomalier.
Ja, men så blev det ändå ligaseger så att Ja, håller du med om att det här är once in a lifetime eller åtminstone... Eller finns det en framtid för Nottingham på den här nivån?
Ja, det står ju verkligen skrivet i stjärna. För det är någonstans... jag håller med Martin rent på det sportsliga där, att ett lag från Premier League och på det sättet de spelar fotboll skulle kunna hävda sig, i alla fall kanske kunna ta sig vidare till ett slutspel här i Champions League om de går dit. Däremot så är det, jag kan bara nämna min gamla klubb då, Atalanta, som exempel här. Det, ska man vara kvar där några år sen, så är det en enorm omvälvning i själva laget, i själva klubben. Dels när det gäller spelarmaterialet, dels när det gäller det ekonomiska. Du måste steppa upp ganska rejält. Du får ju också hjälp, för de här spelarna blir ju värderade redan direkt. Och när du spelar i en Champions League kanske 25-30% mer direkt. Men du måste också då även använda de där eventuella försäljningarna till att förstärka och göra en bredare trupp med mer kvalitet i. Jag tycker Atalanta är lite grann som ett exempel på ett litet lag som tar sig in på den där nivån och sedan ändå kunnat vara kvar där under 7-8 år nu. Det är väldigt, väldigt svårt och det är en enorm skillnad. Atalanta har till exempel också, så bara säga, det kan finnas andra klubbar som gjort samma sak. Leverkusen är en annan, lite sådär, kanske lite mindre klubb som också då, i alla fall invånarmässigt sett, ungefär som Bergamo. De har gjort en träningsanläggning som idag är nybyggd så att de har 24 nya omklädningsrum och ett helt nytt stort komplex för ungdomssektionen som har blivit en egen enhet där som kan sitta och göra på ett sätt. Du måste bygga hela klubben lite på större, på ett lite bredare och annorlunda sätt. Inte bara de där spelarna som är på plan och den där truppen du har liksom. Utan hela organisationen måste växa. Du måste få in mer folk som sysslar med marketing. Du måste få in mer folk som sysslar med den ekonomiska biten. Dra in mer pengar till klubben. De har gjort en ny stadion också. Fick de pengar till att göra också. Se till så att den är fräsch och på en nivå som de övriga klubbarna i Europa och så vidare. Den omvälvningen är väldigt, väldigt stor. Du vet ju själv den lilla i Nottingham och tossa dit och tossa upp och in bakom.
Och klättra
och
du, upp i stegen.
Första gången de här Europaklubb kommer dit. Första gången de undrar vad de är liksom. Du slår ju sönder huvudet 15 gånger på väg till platsen liksom. Så att den omställningen är väldigt, väldigt stor. På plan håller jag med Martin. Det skulle de nog kunna klara sig.
Martin, du var inne lite på ekonomi så utan att bli för djupgående. Vilka spelare är det som de ska bygga kring inför framtiden?
Det är också nästa fråga blir ju så här. Ska de behålla då Nuno Espirito Santo och hans spelsätt? Så får vi en typ av spelare. Ska de göra här förflyttningen som Glenn pratar om och som vi pratar om lite här, att bli ett etablerat lag som tar Champions League varje år, så tror jag att man behöver något annat. Jag tror inte man kan riskminimera sig till Champions League någon mer gång, utan det är en once in a lifetime. Men vi förutsätter att han är kvar, så skulle jag säga att det är ganska få spelare som ändå inte är utbytbara. Jag menar, man pratar mycket om, jag tycker Murillo har varit jättebra. Pratar Milenkovic, fantastiskt. Jo, jag såg honom i Fiorentina förra året. Det var en bra spelare, men det var inte en fantastisk spelare. Varför går det så bra nu? Jo, det är för att det är väldigt lätt att spela försvarsspelare i det här laget. Med det låga försvarsspelet, med den tyngden, med den tryggheten Nuno Espirito Santo och mycket skickligt bygger på sitt
sånt. Ja, men det är bra spelare också. Online är ju inte dålig. Nico Williams. Nej, och sen,
men jag menar det, att alla de där är utbytbara. Det finns sjuka spelare som håller den nivån i Europa, så kommer de dit och blir skolade.
Finns det spelare som håller Elanga och Hudson-Odoi och Doys nivå?
Du får hålla med Martin lite grann. Ja. Mängder av de här spelarna kommer från andra lag som har skickat iväg dem. Det kan du inte glömma. Någonstans har de varit i klubbar där de lagen trodde på dem och så har de sett att nej, det blev inte riktigt som vi
tänkte. Det har Palmer också varit. Mm.
Jo, Palmer, det finns ju inte
heller. Fast han såldes ju lite på missar.
Men ni förstår.
Men de är ändå inte inköpta för att vara de stora stjärnorna.
De har blivit större stjärnor.
Men jag håller med. Du är inne på det någonting i alla fall. Spelare som Elanga ska spela så lågt och ha någon som jobbar så lojalt för laget och ändå har både fart och ork och göra den här sprinten. Nu gjorde han den mot United efter 4 minuter. Men vi har sett att de gör det andra matcher i 70 minuten. De spelarna är nog lite svårare att hitta. Så då skulle jag vilja säga, om man ska peka på spelare, så landar jag ju då på Elanga, Hudson-Odoi. Sen så var jag inne på Wood. Och det jag tycker vi pratar för lite om. Vad hade Wood för målsnitt i Premier League innan han kom till Nuno Espirito Santo?
Jag tror att han har gjort 14 mål som mest.
Och tittar du, det är hans bästa säsong. Ja. Tittar du snitt per match han hade utan Nuno Espirito Santo och med Nuno Espirito Santo i Premier League, så är det ju avvikelsen så brutal, så jag vet inte var jag ska börja någonstans.
Liksom. Jag har dock lite grann sådär att Wood har ju alltid trott att spelar han i ett lag alla matcherna under året, så gör han double figures.
Varje säsong?
Ja, jag har liksom haft det. Han har ofta varit i den klubben, så har hamnat nära den när han har spelat i den klubben hela säsongen. Men så har han blivit köpt av en klubb som är lite bättre. Och där tar han inte plats. Newcastle var det ju det till exempel. Då tar han inte plats där. Och då får han inte spela mer än 7 matcher från start. Och då blir det ju inte de där double figures-målen såklart. Va? Det däremot tror jag är en spelare som spelar ett lag då som går bra som något att göra nu då. Och då tror jag att det är en sån spelare som gör 10 mål. För han är tuff, han är stark och han är bra där inne i straffområdet.
Men det är också intressant att jämföra hans siffror bara i Nottingham för någon år efter. Så det är, men med det sagt så tycker jag, och jag håller med om att han är oersättlig på ett sätt. Men innan Nuno kom så höll jag av Avoni som den startspelaren. Mm. Så det är inget dåligt alternativ de har där heller. Som har summarum, jag tror att ska de, allt för min del handlar om att ska de klättra och nå Premier League varje år så måste de byta spelsätt. För jag tror inte man kan inte riskminimera sig till Champions League år efter år. Och då blir det en mycket större fråga. Och då är vi inne på gränslinjen att bygga om en klubb totalt sett, även om Nottingham har bra förutsättningar. Det är ett stort jobb.
Det är ett stort jobb.
Det är många, det kanske finns de med större resurser som
tyvärr,
är
skickligare i konkurrensen.
På att bygga. Det är som Glenn brukar säga, det är lättare att riva hus än att bygga hus.
Ja. Det låter i och för sig inte helt ologiskt. Men...
Hörrni, vi tar och tittar på helgens matcher. Everton mot Arsenal, den tidiga matchen på lördag. Sen är Crystal Palace Brighton, Ipswich Wolves. Det sista chansen för Ipswich. 9 poäng skiljer upp till Wolverhampton. Så ska det vara lite spännande i botten, så behöver Ipswich vinna den. West Ham Bournemouth.
Men blir jag nervös eftermiddag för dig då?
Ja, jag har gett upp.
Alltså då har
jag upp. Jag gör som jag smygkämpar lite.
Okay.
Ja. Fick vi söndagsprogrammet också, kan vi väl läsa det. Det var skylt och försvann väldigt snabbt där. Skulle vi kunna få upp den igen så vore jag tacksam. För det är alltid intressant att titta på matcherna.
Vilka matcher gör ni?
Jag ska tillsammans med Bojan ha Fulham Liverpool.
Jag är ledig.
Ja, sen har vi ju då derbyt Man United, Man City. Det har väl varit hetare Manchester där, men för Citys del är det ju viktigt. De ska ju naturligtvis vara bland de 5.
Men Villa Nottingham, apropå det vi pratade om just nu, är en väldigt intressant match. Apropå det här med Noah Champions League, inte Villa, om de ska ha en chans måste ju vinna den matchen.
Och det är lite derbykaraktär
också. På speluppbyggnad i ett lag liksom som möts i den här matchen.
West Midlands mot East Midlands är det dessutom.
Ja, dessutom. Det är ju verkligen en, jag säger det är min favoritmatch den här helgen.
Okej, bra. Här har vi då det som vi spelar om, höll jag på att säga. Det här är tabellen just nu. I botten som sagt är Ipswich 9 poäng efter Wolverhampton och de möts och i toppen så på grund av den där, eller tack vare hur man nu ser det, Liverpool-segen mot Everton, så är det fortfarande 12 poäng som skiljer. Nu är det Arsenal som ska åka och möta ett svårspelat Everton. De har ju bara förlorat 2 matcher under David Moyes. Hade 9 raka utan nederlag innan förlusten mot Liverpool i förrgår.
Ja, jag fäster rätt lite. Jag förstår vad du menar. Men
svårslagna?
Men ligatiteln är ju körd. Så den matchen för Arsenal handlar bara om att rotera.
Det är klart att det är körd, men den är inte körd ändå. Det är inte klart. De står ju, du hämtar ju inte bucklan och springer runt.
Hade
och
jag varit Arsenal-supporter hade jag gärna sett att de vilade ganska mycket spelare vad som väntar i veckan med Real Madrid. Tänker jag att det är kanske bättre att fokusera på den.
Ja, det förstår jag. Men vi kan ju inte säga att ligan är klar, men inte klar.
Nej, matematiskt är den inte klar.
Den är matematiskt inte klar.
Nej, det är riktigt.
Nej.
Bra.
Jag vill säga att du tar bort din ingång till matchen här. Men det är trots saken att de tittar på Real Madrid-matchen.
Det är klart att de har inte sagt någonting annat heller. Men alltså, jag pratade om Liverpool, jag pratade om tabellen.
Mot vals, vad du kallade mig.
Ja. Jag måste ju försöka, måste hitta någonting spännande i tabellen. Vad ska vi göra nu då, höll jag på att säga. Du kommer jag helt av med.
Ja, det är mitt.
Jo, United City. Vi var inne på den matchen lite grann. Det är som sagt inte, det är en... Vi har varit på hetare där. Kom du ihåg när vi var på Island? När United hade någonting, men så avgjorde United ändå på en stopptid.
Och Rashford var det väl 2-3 mål. Det var en match som ledde med 2-0.
Ja, men det sista var det ju 1-0.
Det har varit helt galna derbyn, så att säga. Alltså, ja. Det är ju inte bara så att man tänker att det ska vara det innan, utan det har verkligen varit det liksom. Du kommer ihåg Balotelli när han tog av sig tröjan för sådär. Jag har aldrig sett Old Trafford bli så tysta under Why Always Me. Står det bara på hans tröja under. Så är det Balotelli som gör det också, får det. Så med all den, arrogansen som han hade.
Också med var du också med på den matchen?
Ja, jag kommer. Jag har sett några sådana matcher. Och kompanis kanonskott där.
Ja, och så, var det inte Rooney som hade cykelsparken? Ja, den snyggaste cykelspark som någonsin har gjorts i världen.
Ja, den är
alltså.
Faktiskt
det finns ingen snyggare.
Garnachos alltså. Var i närheten.
Ja, den
det var i närheten.
Ja, i närheten. Ja. Alltså, det finns otroliga minnen av de där derbyn. Alltså.
Ja, Martin.
Nej, jag tycker att det ska bli en rolig match så tillvida att City måste ju också vinna. Det är ju helt plötsligt pressat läge. De har alltid vinnkrav på sig sådana här matcher, men på något sätt så är det lite vinna. För jag menar, pratar vi om att de inte skulle nå Champions League. Visst, de har ju liksom utrymme i sin klubb de sista åren. Givet att de inte blivit straffade av de här reglerna förstås. Så har de ju bra utrymme. Men de måste ju verkligen vinna den här matchen. Ja.
Och de har ingen Erling Braut Haaland. Han är skadad, hörni.
Nej, det... Egentligen tänker man lite för lite på just det som gäller för Manchester City här. Alltså det är ju väldigt många lag som slåss om den där sista platsen. Nu får de ju en femte också nästan garanterat här. Henke sa det går här. De behöver vinna en match till de engelska lagen i Europa så får de en femte platsen. Och det kommer de att göra. Men skulle man missa det också för Manchester City, då är det ju rent katastrofal säsong. Klarar de den, ja, då går det i alla fall att rycka på axlarna och gå vidare. Liksom.
Kan ju vinna FA-cupen också. Hade vi någon bild på pappa Haaland också, Monne? Han har ju spelat i Manchester City, Alf Inge Haaland. Och det var ju en match där som inte han vill glömma mot Manchester United, det derby. Titta på Kim! Det var på den tiden fotboll, Martin.
Ja, det var ju bra. Han inte mötte Martin här, för jag hörde ju Martin här för någon vecka sedan. Han hade ju tagit skiten ur Kane, sa han ju, om han hade spelat mot honom.
Det hade varit utan. Så den här typen av tacklingar tycker jag är ibland det värsta som fält. Det är så fekt. Det är liksom, det gör folk som inte klarar av att gå in i axel mot axel.
Jo, men han har ju redan tänkt på det i 2-3 månader för fasen ju.
Ja, men det är så fekt. Det där är, det här, när jag såg det på tv, då var jag fortfarande aktiv. Då drömde jag om att få möta en sån som Kane. Och då tänker jag så
här, vad hade du gjort då?
Men jag hade kört över dem.
På vilket sätt då?
Men jag har sprungit över dem.
Hur då? Så
det är ganska enkelt.
Sprungit över dem bara?
Rörelsen i skinn. Ni kan formen för det, va?
Ja.
Massa gånger farten uppe till 2 genom delat med 2. Ja, jag väger mer, jag är snabbare.
Men han är elakare, vet du.
Men spelar ingen roll det är liksom...
Han är irländare, gammal boxare.
Så länge det är en duell, bara full fart in så är man ju tydlig.
Det där är bland det värsta jag har sett. Alltså. Ja. Och framförallt då för att det är genomtänkt under flera månader att tänkt göra det här. Alltså. Det är...
Ja.
Det kändes som att jag inte fick mer på min rörelseenergi. Fysik. Fysik i skolan man inte gör.
Nej, du är gärna in på matematiska.
Skolan,
du kommer in på matematiska termer. Vi behöver ju penna och papper för att följa med dig där. Annars så blir det jag. Du, Glenn, du har fått en uppgift också. En kombinerad elva. Ja. United City elva som det föreligger nu då. Som landet ligger.
Jag har varit väldigt generös mot Manchester United. Jag började med att ta ut den där elvan att det bara skulle vara Manchester City-spelare med egentligen här i år. Men jag tyckte de kunde få vara med lite grann här. Walker har ju försvunnit ifrån Manchester City. Guardiola given gör ju mycket mål framåt där också. Men Dalot tycker jag är lite undervärderad och blir ju ännu mer undervärderad i år när laget går så dåligt som det gör. Liksom. Han är riktigt, riktigt snabb. Han är förvånansvärt snabb alltså. Jag tror att det är få spelare som är snabbare än vad han är kvickare i löpningar. Och det är inte bara 5-10 meter utan det är även 20-25. Och han tar ofta offensiva utbyte. Han kan spela back där, han kan spela vingspelare, han kan spela på mitten långt ut också. Så jag tycker han förtjänar lite grann att få vara med i det där laget. Vi ska ju ändå låta dem få vara med lite grann Manchester United där. Annars så tycker jag inte det finns någon spelare som tar in. Marmoush har jag tagit med in här för jag tycker personligen då att det där är en otroligt intressant spelare. Det gäller bara, och det är mycket upp till Guardiola och till Manchester City att utnyttja honom på rätt sätt. Det är en spelare som spelar ett lite annorlunda spel än vad de är vana i Manchester City. Han går ofta in i boxen, han tar djupledslöpningar, han tittar den raka vägen mot motståndarnas mål med sina passningar. Och det gör inte alltid Manchester City-spelarna, de tittar ofta upp mot huvudläktaren och spelar i sidled med sina passningar. Och han har ett lite annorlunda stort spel i sig. Så kan han utnyttjas på ett bra sätt så tror jag han blir väldigt, väldigt viktig för dem. Doky har jag alltid med från start. För jag hoppas alltid att han vaknar på rätt sida då när jag sätter in honom från start till laget. Gör han inte det så kan jag ta ut honom efter 10 minuter. För då gör han ingenting under matchen sen.
Vem sätter in då? Vem sätter in då?
Ja. Nej, jag plockar inte in någon i dialog.
Det finns ju några spelare man reagerar på som sen kan jag tycka att givet säsongen har varit så skulle jag väl läsa Savinho för Foden och för De Bruyne och Amors. Men det är ju City-spelare till, så det förändrar ju inte Kans balans där. Sen är det just att jag skulle ha med Bruno. Jag tycker Bruno
förtjänar att vara med. Vad är Bruno? Gillar
han
inte Bruno?
Han skulle vara med före både Amors och tycker jag
De Bruyne. Det får vara vad Glenn säger här. Det gillar inte Bruno.
Nej, Bruno, det är ju lite subjektivt där då. Jag har aldrig riktigt höjt Bruno till den nivån som han fick, framförallt i året när han gjorde mängder av mål i...
Varför då? Är han för slarvig? Är han för nonchalant? Eller
nej, jag vet inte. Det kan ligga till lite grann på att han var ju i Novara och spelade Serie B i Italien liksom, och tog steget därifrån. Det var inte många i Portugal som trodde när han gick till Novara.
Är det för att han spelade Sporting och du är Benfica?
Nej. Men därifrån då så var det inte många som trodde han skulle nå lång väg och sen komma till Novara. Det såg inte ut så bra. Så kom han dit till den klubben, så gjorde han, har gjort det verkligen bra där och sen fått kaptensrollen också, så att säga. Men jag då rent, jag tar ut det lite personligt. Tittar man på det som han har presterat här nu då, så skulle han vara med i det här laget. Men vi har ju tagit det lite grann på vad vi känner för jag har ju också tack Foden när han är som bäst liksom här också. Det har inte bara varit kanske det här året då som Martin var inne på som inte varit det bästa för honom. Dock jag sitter på bänken väldigt mycket skadad också. Så det är lite grann av spelare som då jag känner för. Och, nej, Bruno har inte, han når inte upp den där stjärnstatusnivån som de flesta har för honom hos mig då. Jag kan ju ha fel och de andra. Nej, det är alltid en bedömning.
Kan du ha fel?
Ja, det är inte ofta. Men,
Nej, men jag håller ju med tankegången att Bruno är en spelare som tar väldigt mycket plats och slår avgörande bollar på allt. Vissa matcher så kostar ju laget ganska mycket. Han tar ju stor utrymme och jag tycker jag håller med om att ska prata om spelare som De Bruyne var som bäst och får som bäst. Då är inte Bruno där. Det tycker inte jag heller. Men i år tycker jag inte De Bruyne har varit så bra. Jag tycker man måste inte där. Jag tror, håller med Glenn, det är otroligt
spännande. Nej, han har väl skadat mycket också. Jag tror också att det är en liten sån där grej på gång med De Bruyne i Manchester City. Det är inte riktigt den där harmonin med Guardiola längre heller. I alla fall hör man de där ryktena med folk som hör meningsskiljaktigheter med dem på träningsplan och inför matcherna ska bytas in eller bytas ut. De får man alltid ta med en nypa salt, för engelsmännen är snabba med det. Men de är där nere vid linjen hela tiden, de här som man får höra det av i alla fall. Så de har ju hört det på något vis, sen kanske de blåser upp det lite extra.
Engelsmän är otroligt duktiga på det. Jag pratar ibland om engelsk journalistik, fotbollssynnerhet, och tycker jag är ganska svag fotbollskunnighetsmässigt. Speciellt om man jämför med en tid som Gazzetta Sport som en helt annan nivå. För de är sjukt duktiga på i just det här. De är otroligt duktiga på skvaller eller hitta jobba och spela i Premier League är väldigt, väldigt jobbigt, för de är väldigt duktiga på att hitta vinklar och skvaller och grejer.
Jag tror också att det har varit så att Premier League-spelarna och Premier League i sig, de har varit lite mindre skyddade, inte brytt sig om det lika mycket som man har gjort i andra länder. I Italien var det ju, som jag sa, redan för 40 år sedan, 30 år sedan fick du vara jävligt noggrann med. Och du visste, oj, det kan ju inte säga. Upp och fått öppna mun där nu, för det kan vara någon i närheten som hör någonting. Det fanns redan på den nivån och fanns säkert i andra länder också. England har varit lite mer sådär liksom att det är pub och en bärs, jag kan säga vad jag vill liksom. Det är ingen som bryr sig. Det är ändå fotboll sen nästa söndag. Lite grann åt det hållet.
Jag pratade med Jan Mjölby och han sa just det när det gäller de här Liverpool-spelarna. Alltså även de här riktiga journalisterna alltså, som gräver och ringer och fix. Det är tyst Salah, tyst Van Dijk. Lite kommer nu från marken nu att Alexander Arnold ska gå till Real Madrid. Men alltså nästan hela säsongen, och det har varit färdtyst och alla är jätteförvånade. Engelska journalister lyckas inte gräva fram någonting. Det är ju en lås till agenter.
Ja, det håller på att ändra sig i Premier League. Så
men just det är de ju väldigt bra på Premier League. Just att snusa upp, och de är duktiga på sociala, förstås, tolka det där. Och Guardiola och De Bruyne, det är något sådär. Och så ställer de rätt typ av frågor i nästa intervju. De är skitduktiga på att skruva till det sådär. Så det måste vara väldigt svårt att jobba i. Och jag tror ju att det är oundvikligt när en så stor spelare bevisligen inte håller längre. Alltså, den självbilden matchar ju aldrig. Hans självbild matchar ju aldrig vad han presterar längre. Nej. Hans självbild matchar ju vad han presterade. Det är ju mänskligt. Så det blir, jag har nästan aldrig hört om en spelare där man liksom, han var bra tidigare, nu blir han petad. Att det inte liksom sker till någon form av friktion. Det, jag vet inte, det finns väl inte.
Ja, är det någon som vill säga något mer? Eller har ni pratat färdigt?
Martin, det vet jag inte.
Martin, nu får du prata mycket du vill.
Ja, men jag
prata på pausa. Nu, jag ska inte ställa mer frågor.
Ja, men jag pausar nu då.
Vad ska du göra i helgen, Glenn? Åker ni till Italien? Eller
ja, jag åker ner till Italien imorgon.
Hur är vädret där?
Det är bara blir strålande.
Vad innebär det? 25,
det har varit en hel del regn. Nej, så varmt är det inte. Men det är på mot 20 när det är solen där. Och framförallt har det varit en hel del regn igen. Och lite katastrofer som det tyvärr blir. Framförallt i Emilia-Romagna-området. Men Det har stoppat nu då, regnet, och det börjar bli lite bättre där. Eller blir lite gladare och lite mer primavera så att säga där nere.
Martin, du ska kratta i trädgården kanske?
Nej, det ska jag inte.
Löven?
Nej, det ska jag inte. Så det gjorde man ju i höstas. Det finns ingen löv och kratta nu liksom.
Ja.
Tar inte du hand om din trädgård?
Nej, jag har ingen.
Nej.
Jag har en balkong.
Nej. Kratta på den då.
Det.
Du kan inte kratta det uppe i alla fall, ja, det är borta.
Det krattar vi igen med det här programmet. Tack ska ni ha. På måndag är vi tillbaka med Tiki Tack och det är match. Det är, ja, ni såg ju fullt med fotboll hela helgen på Viaplay. Hej, hej.
Kom med det.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.